P1, Sveriges Radio.
Jag är här i Studio 1 denna eftermiddag. Nu backar regeringen. 13-åringar ska inte kunna dömas till fängelse.
Och Iran borde få tävla på samma villkor som alla andra i VM, det säger EU:s idrottskommissionär.
Och sen reportage om tillgången till internet i Uganda som ökar, men samtidigt gör de unga mer utsatta.
I vår nästa timme fortsätter vår valserie Katarina Gunnarssons Skilda världar. Idag unga väljare som ställer sina frågor till politiker i maktens korridorer.
Och sen om bara några timmar är det dags, VM drar igång.
Ja, vi ska få en bild av hur det känns att få vara med om ett VM. Thomas Ravelli och Lars Lagerbäck, de vet hur det är att gå in i fotbollsbubblan.
Studio 1, Helena Gråll och Ylva Lilja här.
Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
Justitieminister Gunnar Strömmer där, det är från pressträffen i förmiddags, om att regeringen nu backar från sitt förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år.
Det gör de, och de föreslår nu alltså istället att man sänker till 14 år. Henrik Winge, Sverigedemokraterna, ordförande i justitieutskottet, sitter i vår riksdagsstudio. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vad säger du om regeringens besked idag?
Jag tycker att det är ju väldigt synd naturligtvis. Allra mest synd är det ju om de här barnen, de här 13-åringarna som nu alltså inte kommer att få ta del av det stöd som samhället skulle kunna erbjuda i den situation de har hamnat i. För 14-åringarna kommer man ju nu ha verktyg att plocka bort från den kriminella miljön. Man kommer kunna sätta dem i en miljö där det finns stabila vuxna, där det finns bra skola, där man får en chans att faktiskt bryta med den här gängkriminaliteten. Det kommer alltså 13-åringarna inte att få nu. Och det är naturligtvis ett svek, och det är en stor risk att de kommer att hamna i livslång kriminalitet på grund av det här.
Du ska få utveckla det mer, men om vi tar själva beslutet, Tidöregeringen, där ni ju är samarbetsparti. Hur mycket var Sverigedemokraterna en del av det här beslutet?
Ja, vi kan ju bara konstatera att det ser inte ut att finnas en majoritet för beslut för det här förslaget i kammaren. Och då är det ju så. Och då måste vi ju se till att lägga fram ett förslag som det finns stöd för. Därför att vi måste ju göra vad vi kan för att de här 13-14-åringarna faktiskt får möjligheten att komma ur den här kriminaliteten som de har hamnat i och skydda alla de människor som blir offer för skjutningar och sprängningar.
Men delade ni regeringens beslut att backa? Att inte genomföra en omröstning?
Ja, det fanns ju inga alternativ eftersom det inte gick att få ett stöd för förslaget.
Under Gunnar Strömmers pressträff idag så talade han om att det finns delar av ert egna regeringsunderlag som inte ställer sig bakom det här förslaget. Under dagen har ju flera medier rapporterat om att beslutet idag är en följd av påtryckningar från delar av Liberalerna. Stämmer det?
Jag vet inte precis vilka ledamöter det är, men jag har fått den informationen att det verkar inte finnas ett stöd. Och det tycker jag är synd. Och jag tycker att de som, både oavsett vilket parti man tillhör, som alltså säger nej till det här förslaget, då är man ju svaret skyldig. Varför ska 14-åringarna få den hjälp och det stöd som kommer att finnas från statens sida, men 13-åringarna ska bli utan? Varför ska man hänvisa dem till socialtjänsterna runt om i landet som uppenbarligen inte har kapacitet att hantera den här typen av våldsamma, farliga tonåringar? Och riskera att de helt enkelt i praktiken återgår till sin gängkriminalitet. Men om det tycker jag man är svaret skyldig i så fall.
Om vi tar om varför det inte blev det här i dag, man backar från förslaget. Enligt Strömmer är det ju ett resultat av att kvittningssystemet fallit. Och det föranleddes ju av att ditt parti, Sverigedemokraterna, gick emot praxis. Vilket ansvar har ni för att det blev så här?
Ja, det är mer än vad jag vet i så fall. Min bild är att det inte finns en majoritet i kammaren för det. Och Jag tror att det ytterst beror på att det har varit en ganska skev debatt om det här. Där man har pratat om det här som att det skulle vara något sorts drakoniskt att de här 13-14-åringarna faktiskt ska tas om hand. Men sanningen är ju den att de idag befinner sig i en mycket, mycket sämre miljö än de skulle göra om kriminalvården tog hand om dem. Därför att idag så befinner de sig i en gängmiljö där de utnyttjas av hänsynslösa gängkriminella till att utföra mord och sprängdåd. Och att lyfta ut dem ur den miljön, sätta dem i en miljö där de har stabila vuxna, där de får gå i skolan, där de får möjlighet att bryta med det livet och börja ett nytt liv. Mm. Det är en mycket, mycket bättre ordning och det tycker jag att vi hade kunnat ge de här 13-åringarna.
Men om vi bara håller oss kvar fortfarande vid själva beslutet. Ni menar, eller du menar då, att ni har inget ansvar, skulden går inte att lägga på er för att regeringen tvingades att backa?
Alltså skälet till att vi inte har något kvittningssystem, det är ju därför att Miljöpartiet gjorde upp med vildarna i löndom på ett sätt som gjorde att ingen kunde ha förtroende för kvittningssystemet längre.
Det håller ju inte de med om att det var därför kvittningssystemet föll, så där har vi ingen som kan säga någonting om det från dem.
Vi lämnar det, vi hamnar inte i den debatten. Om vi tar frågan om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, det här är ju en fråga som ni har drivit hårt från Sverigedemokraterna och vi hör ju, du talar om det nu. Har ni övergett 13 år som straffbarhetsålder eller kommer ni fortsätta att driva den här frågan efter valet?
Alltså vi måste ju ha en metod för att ta om hand de här 13-åringarna. Idag finns det ju ingen sån. Det är ingen som vet vad som händer med de här 13-åringarna efter att de har gjort sig skyldiga till mord och sprängdåd. I bästa fall kommer socialtjänsten i kommunen att försöka ta hand om dem. Men många kommuner har inte den förmågan utan i praktiken hamnar de tillbaka i sin gängkriminalitet. Det är inte acceptabelt. Det vi kommer behöva göra nu är att jobba med lagen om vård av unga. Det vill säga att de kan omhändertas då, enligt den lagen. Effekten av det blir ju att de blir så att säga, frihetsberövade i alla fall. Det är ju ingen som kan komma ifrån det och det tror jag inte egentligen att någon avser att de här människorna inte ska bli. Men det är en sämre lösning därför att vi har byggt upp ett bra skolsystem via kriminalvården. Det hade varit mer effektivt och bättre för de här barnen att ta som hand om där. Men nu kommer vi behöva jobba parallellt med en annan struktur istället. Så att det är klart att vi ska göra vad vi kan för att på olika sätt plocka ur de här människorna från gängkriminaliteten och skydda alla offer för skjutningar och sprängningar. Det blir mindre effektivt nu. Det kommer bli ett glapp. Det är folk som kommer att hamna i kläm. Men det är alltså de som har röstat nej som måste ta ansvar för det och förklara varför de tycker det är rimligt att beröva de här 13-åringarna den möjligheten.
Men ni har inte övergett 13 år som straffbarhetsålder?
13-åringarna måste ju naturligtvis få samma stöd som 14-åringarna att komma ur kriminaliteten. Det finns ett annat problem med att gå till 14 och det är att man pressar ner brottsligheten. Det kommer vara förmodligen fler 13-åringar som begår grova brott nu när man bara straffbelägger ner till 14. Det är nämligen så att det finns en sorts praktisk gräns som ligger vid ungefär 13 år, uppger polisen, som man inte kan gå under i praktiken. Därför att 11-12-åringar är typiskt sett inte kapabla att begå så här grova brott.
Därför vi är inne vill man på dra många detaljer
vid,
kring
ja,
själva...
Men man vill dra gränsen vid 13 för att förhindra att man pressar ner brottsligheten i åldrarna. Det som riskerar att hända nu med det här förslaget det är ju alltså att brottsligheten pressas ner från 14-åringarna till 13-åringarna. Och då är ingenting vunnet.
Och det anser Henrik Vinges, sverigedemokrat, ordförande i justitieutskott. Vi stannar kvar vid samma ämne och välkomnar ännu en gäst. I vår studio i riksdagshuset finns också Teresa Carvalho, vice ordförande i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Ja, dagens besked, regeringen backar från att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Vad är din reaktion?
Ja, att uppenbarligen så har regeringen misslyckats med att samla tillräckligt stöd för sin politik och Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag. Det finns ju en gedigen expertutredning som har föreslagit att tillfälligt pröva en sänkning av straffåldern till 14 år vid grova brott som kontraktsmord. Men regeringen valde ju att baserat på magkänsla snarare än förnuft frångå det och utan att säkra upp ett stöd föreslå 13 istället. Och jag tycker att det är bra att de nu har dragit tillbaka det och att de ska återkomma med ett nytt förslag i enlighet med expertutredningen. Och det här visar ju också på behovet av mer samarbete i mitten av svensk politik i de här frågorna. Och vi har ju sträckt ut en hand till Moderaterna flera gånger och vill se en 10-årspakt just i mitten av svensk politik. Men Moderaterna har ju konsekvent sagt nej till det. Jag hoppas att de nu ändrar uppfattning och ser värdet av att också samtala med oss.
Man backar alltså för att sänka då till, på beskedet att sänka till 13, men istället kommer man lägga fram det nya förslaget då 14 år. Kommer ni rösta för det nya förslaget?
Ja, vi har ju som sagt föreslagit det i enlighet med expertutredningens förslag i över ett års tid. Det var ett beslut som vi fattade på vår partikongress för ett år sedan, och med anledning av regeringens proposition om sänkt straffbarhetsålder så lämnade vi också in en motion till riksdagen där vi föreslog att säga nej till 13 men att istället säga ja till 14, och det står ju vi bakom.
Men 14-åringar istället för 13-åringar, det är fortfarande barn vi talar om. Är det så stor skillnad?
Ja, så 15-åringar är ju också barn. Vi ska inte glömma det, att barn är man tills man är 18. Så barn finns i våra svenska fängelser redan idag. Och vi har omprövat vår hållning i den här frågan för ungefär ett år sedan och ser behov av att pröva en tillfällig sänkning till 14 år från dagens gräns på 15. Vi just de här allvarliga brotten som kontraktsmord, helt enkelt på grund av den fruktansvärda utvecklingen som vi har i Sverige, där Sverige faktiskt sticker ut. Sen vill jag också säga att jag tror inte att det är enbart den här frågan som kommer att lösa problemet med nyrekryteringen. Vi måste göra mycket mer i form av tidiga och förebyggande insatser, men samtidigt så måste vi vara ärliga med att den ordningen vi har idag, där de här ungdomarna blir frihetsberövade på SIS-hem som också är låsta, den ordningen, den fungerar inte. De här SIS-hemmen saknar gedigen kontroll och säkerhet och krav. Och därför ser vi att det är bättre att SIS får fokusera på andra barn med andra sociala problem, och att kriminalvården tar ansvar för de som döms för allvarliga brott. Och någonstans måste ju gränsen gå. För och här gör vi olika bedömningar.
Precis. Så jag hörde ju Vinge här tidigare från Sverigedemokraterna. Han menar ju att man berövar 13-åringar vård och omhändertagande som de hade kunnat få. Vad tänker du om det, Teresa Cavalli?
Men de får ju vård och omhändertagande också idag. De blir ju placerade på låsta SIS-hem. De blir frihetsberövade också idag. Vi ser att det finns stora värden i att särskilja barn som begår mycket allvarliga brott från andra barn, och att flytta över ansvaret för de dömda ungdomarna som har gjort sig skyldiga till grova brott till kriminalvården. Men någonstans, där är vi ju alla överens, måste det gå en gräns. Och exakt vad den gränsen går, det kan man diskutera, och här gör vi olika bedömningar. Regeringen och Sverigedemokraterna, de valde att baserat på magkänsla gå längre än statens egen expertutredning. Men vi socialdemokrater vill ha välunderbyggda lagförslag, och vi ser att den här gedigna utredningen argumenterar väldigt väl för sin sak, och därför stödjer vi den.
Tack så mycket, Teresa Cavalli, vice ordförande i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Mm.
Och då har vi med oss Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, har suttit och lyssnat. Ja, hur ska man förstå det här beslutet och vad som ligger bakom det?
Ja, det var att flera liberaler inte kunde stödja regeringens förslag, och förut hade de kunnat då kvitta ut sig för att rädda samvetet, även om det inte är av en sån orsak som kvittningssystemet egentligen har skapats. Men nu har vi inget kvittningssystem. Som ni själv berättade så bröt ju Sverigedemokraterna mot det i ett sammanhang där man kvittade ut ledamöter och sen lät dem rösta i alla fall, och sen dess har vi inget kvittningssystem. Det här, tanken med det här systemet är ju att göra det möjligt för enskilda att vara frånvarande utan att röstningsresultatet ändras, men nu går inte det då.
Men när man lyssnade på Henrik Vinge här så fick man ju känslan av att det här hade inte alls någonting med den här frågan att göra.
Ja, det har ju det på det sättet att den som vantrivs med sitt partis beslut kan kvitta ut sig. Och det förekommer absolut i riksdagen. Så på det sättet så påverkar ju kvittningssystemet.
Så hur stort misslyckande, om man ska använda det ordet, är det här för regeringen och för Gunnar Strömmer?
Ja, alltså det här är en kraftig prestigeförlust för regeringen. Det här är ett av regeringens kändaste förslag. Gunnar Strömmer har lagt en enorm möda under våren på att försvara och förklara det här förslaget och försöka få omvärlden att acceptera det. Det är också en prestigeförlust för Simona Mohansson som inte kunde hålla ett löfte att förslaget inte skulle falla på grund av Liberalerna. Hon har ju sagt att det kommer, hon skulle ha ordning på sin riksdagsgrupp i praktiken så att det här inte skulle ske. Men sen så får man väl i för sig tillägga att det här var också ett av regeringens kanske hårdast kritiserade förslaget, av regeringens mest kontroversiella förslag överhuvudtaget. Och 14 är väl sannolikt lite mindre svårsmält för många delar av samhället. Det föreslog till exempel en utredning som vi hörde här och även Socialdemokraterna ville. Så slutresultatet är, det är klart att det krånglar till regeringens planer. Man tappar också prestige, men det är ju, finns säkert en och annan även på borgerliga sidan som kanske drar en liten suck av lättnad.
Tack så mycket Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och tidigare hörde vi även Henrik Winge, sverigedemokrat, och Teresa Carvalho, socialdemokrat.
Studio ATP. Ja, där blir det lite längre än vi brukar vara, men Studio ATP är det torsdag eftermiddag. Vi ska till Uganda där frågan om barn och ungas säkerhet online blir allt mer aktuell.
Tillgången till internet ökar i landet och det är ju en större andel av barnen än av de vuxna som befinner sig online.
Och regeringen har infört lagar som de menar ska skydda unga från skadligt innehåll, men kritikerna menar att lagarna i själva verket används för att straffa och stoppa oppositionella.
Så vad säger barn och unga i Kampala om hur de tror att det kan bli säkrare online?
I ett vardagsrum i Kampala, Uganda, i bostadsområdet Nitinda, sitter 5 barn samlade. De är mellan 8 och 16 år gamla. I taket snurrar en fläkt och i händerna håller de i skärmar.
I like watch this YouTuber named Tanka. It's like kind of funny.
I skräddarställning mitt på golvet sitter 8-åriga Gansa som berättar att han gillar att titta på en YouTuber som heter Tanker. Gansa är yngst i gänget och har bara en platta. De andra barnen har redan telefoner.
For people our age it's mostly TikTok, Snapchat, Instagram. Communicate with our friends. Entertainment. Yeah.
Kayla som är 14 år berättar att unga i hennes ålder använder TikTok, Snapchat och Instagram för att kommunicera och för att bli underhållna. Hon förklarar att deras föräldrar har koll på hur de använder sina mobiler och begränsar dem. Till exempel så kan de bara använda Snapchat 2 timmar om dagen.
Our parents usually put parental controls on our phones, so we can only use Snapchat for like 2 hours every day.
Jaden som redan är 16 har lite friare regler. Han säger att hans skärmtid är uppåt 5 timmar på helgerna.
The weekend maybe 5 hours. Yeah.
Who would spend that much time on a phone?
Is it too much?
Too much.
Vem spenderar så mycket tid på sin telefon? Utbrister hans lillebror Gansa. Det är för mycket. I början av mars 2026 gick Uganda till val och den sittande presidenten stängde ner internet i flera dagar. Nedstängningen gick inte obemärkt förbi för barnen i Nitinda.
Yeah, when Uganda had an internet shutdown, we were forced to hang out with each other. It's not that we wanted to.
Kayla säger att de tvingades till att umgås när internet stängdes ner och konstaterar att skärmarna är väldigt beroendeframkallande. Hennes mamma säger att det är en drog.
They are very addictive, that's what I can say. My mom calls it a drug.
Precis som i Sverige så är föräldrar här oroliga över att deras barn spenderar för mycket tid framför skärmar och vad de möter online. På en uteservering i centrala Kampala träffar jag en av dem som oroar sig. Kawoya Suleiman. När hans egen dotter började högstadiet fick hon via skolan tillgång till internet. Och det blev en väckarklocka.
Having my child or my daughter accessing unfiltered internet, like I was really concerned.
Att min dotter fick tillgång till ofiltrerat internet gjorde mig väldigt orolig, säger Kawoya Suleiman. Han beskriver en känsla som många föräldrar delar, att barnen rör sig i en värld som de själva inte förstår. I Uganda är det en större andel av barnen än av de vuxna som befinner sig online. Barnen har ett försprång och Kawoya Suleiman startade därför organisationen Online Safety Foundation för att stärka lärare och föräldrar och för att rusta barnen.
You wanted to make sure that you can offer parenting in the digital arena so that they can navigate the digital jungle very well.
Han säger att det handlar om att kunna vara förälder även i den digitala världen så att barnen lär sig att ta sig fram i vad han kallar en digital djungel. Organisationen åker ut i skolor och pratar med barn och lärare om deras erfarenheter. De får höra om beroendeframkallande spel, om barn som delar bilder med främlingar och om mobbing.
Gambling, they are involved in sharing photos with strangers and then the bullying came out.
Barnen vittnar också om sexuella förfrågningar, krav på nakenbilder. Många berättar aldrig för någon vuxen vad de varit med om. Men trots riskerna tror han inte på ett förbud likt det som nu diskuteras i Sverige. Han säger att det är viktigt för barnen att vara online. Att det är där de kan lära sig om världen och om sig själva. Istället efterlyser han ett gemensamt ansvar där staten gör sin del, civilsamhället, föräldrar och lärare. Alla måste bidra när det gäller ungas säkerhet online.
Government needs to do their work. NGOs, parents, the teachers, a whole lot when we are doing child online protection.
Så vad har då staten i Uganda gjort för att skydda unga online? Jag åker till universitetet Makerere där jag möter forskaren och läraren Sara Namsuga som jobbar på fakulteten för media och kommunikation. Hon berättar att regeringen infört flera åtgärder för att begränsa skadligt användande av internet. 2018 infördes lagen Computer Misuse Act. Den ska skydda användare och särskilt unga från hatbrott, desinformation, barnpornografi och annat skadligt innehåll.
You think that it's for a good reason? To some extent, yes it is, because it still seeks to protect, for example, young children. But you can also see that the spirit is to stifle freedom of expression.
Men även om det är positivt att det finns en ansats till att skydda unga, säger Sara Namsuga att lagen slår allt för brett och främst används för att begränsa kritik mot makten. Flera proteströrelser, ledda av de unga som brukar kallas Generation Z, har utmanat auktoritära ledare i flera afrikanska länder de senaste åren. Och presidenten Yoweri Museveni har förstått den potentiella kraften i organiseringen online. Organisationen Agora, som kartlägger övergrepp mot oppositionella, har dokumenterat hur Computer Misuse Act används för att gripa forskare, författare, studenter och journalister för att de laddat upp inlägg där de gjort narr av eller kritiserat makten. 2018 införde regeringen en särskild skatt på sociala medier för att minska användningen, men det drogs tillbaka efter stora protester. Facebook är förbjudet i landet och i samband med de senaste valen stängdes internet ner i flera dagar. Regeringen kräver också att bloggare registrerar sig i syfte att motverka desinformation, men enligt Sara Namsuga leder registreringskraven till självcensur och begränsad yttrandefrihet.
You're saying we are trying to protect the public from misinformation, disinformation, but by asking them to register, you're definitely going to lead to self-censorship. In the end, you're limiting freedom of expression.
Hon säger att campus tidigare var en plats för politiska diskussioner och protester, men idag är det annorlunda.
Things have changed now. Campus is a lot quieter because if you even as much as think about organizing a demonstration, I can assure you that police would be deployed if I just thought about it now.
Nu är campus mycket tystare och bara tanken på att organisera en demonstration leder till att polis sätts in. Utanför Sara Namsugas kontor strömmar eleverna ut från sina lektioner. En av dem är studenten Solomon Mandela. Han säger att de strikta reglerna för vad man får posta på sociala medier inskränker yttrandefriheten. När människor inte kan uttrycka sig öppet i samhället blir sociala medier extra viktigt, och att begränsa dem håller utvecklingen tillbaka.
I think it denies freedom of expression when we can't express ourselves physically. We use social media, so when they restrict it, I think it brings us behind. So I don't think it's the right move.
Lite längre bort sitter Kolo Komotjale Combat Glenn och tittar på när ett gäng spelar basket.
If you pull the tail of a dog, you'll get bitten. To an extent, I also blame some guys. They are very disrespectful on social media, especially to politicians. At times, these politicians bring in different rules in order to make us better people. But, you know, Ugandans, at times we get stubborn and we disobey those rules.
Om man drar en hund i svansen blir man biten, konstaterar han krasst. Han tycker att vissa människor är för respektlösa på sociala medier, särskilt mot politiker. Han säger att reglerna är till för att göra oss till bättre människor, men att människor i Uganda ibland är envisa och lägger upp vad de vill ändå. Tillbaka till vardagsrummet i Nitinda. Jag frågar barnen vad de tycker att vuxna ska göra för att det ska bli tryggare online.
Social media has good and bad impacts at the same time, but people mostly focus on the bad part about it.
Kayla påpekar att det finns både positiva och negativa delar med sociala medier, men att det ofta är ett fokus på det dåliga. Och hennes kompis Alana, som är 13, hon tror att det är bättre att låta föräldrar och barn själva komma överens utan att blanda in lagar och regler.
It's better to come to an agreement and say, I understand that you want to be on social media, but this is why I think you shouldn't. Conversations like that can really influence how a child perceives things, because when parents are overly strict on their kids, they just learn to become sneakier with what they are doing.
Hon säger att samtal om varför man inte vill att barn ska vara på sociala medier kan ha en stor påverkan på unga. Medan stränga regler snarare gör att barn blir bättre på att dölja vad de håller på med. Och Gansa, han säger att man faktiskt kan lära sig saker av att vara online. Visst finns det dåliga människor, men också viktiga livsläxor, som att aldrig ge upp.
Like on some platforms on social media, they're like some bad people, but actually teaches you life lessons. And on Tanka, it teaches to never give up. Yeah.
Kajsa Sörman, Kampala.
I studio 1 idag är Lisa Nilsson, tekniker.
Och producenten heter Louise Haag.
Sändningskoordinatorn heter Patrik Annerud.
Där har ni oss, och bara några timmar är det ju nu tills VM drar igång. Och strax har ni faktiskt Thomas Ravelli, legendarisk VM-hjälte från 1994.
Men för bara några timmar sedan så träffade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden EUs idrottskommissionär Glenn Mikalev.
Och Mikalev, han tycker att Iran borde få tävla på samma villkor som alla andra i VM, och han menar också att dynamiska priser, det är ett problem som Europa måste titta närmare på inför nästa mästerskap.
And you are collecting, I see.
I've done it every edition since 1998.
Jag får minnen av min barndom när idrottskommissionären Glenn Mikalev tar emot på sitt kontor i Berliamont, kommissionens högkvarter här i Bryssel. På bordet har han ett klassiskt fotbollsalbum och en stor hög med klisterbilder som hålls ihop av en gummisnodd.
They are all filled?
Yes.
Yeah.
I go crazy if I have a missing one.
Jag har samlat ända sedan VM i Frankrike 98, säger han. Årets album är nästan fullt, fast en VM inte ens har börjat än. Jag blir tokig om jag saknar en spelare, säger Glenn Mikalev. Jag frågar om någon av de andra kommissionärerna också samlar så de kan byta med varandra.
Is there any other commissioner that that you can trade with?
Commissioners, I don't know. I know people in the commission who I trade with.
Nej, inte vad han vet. Men han brukar byta med andra anställda på kommissionen. Det är uppenbart att idrottskommissionären Glenn Mikalev har ett stort fotbollsintresse. Men vad säger han då om VM som börjar idag? Och sammanblandningen mellan politik och idrott.
As a EU commissioner responsible for sport, do you think that this World Cup is free from politics?
Well, I think for the moment the World Cup is an exciting time that promises to be a celebration of football, and I hope to see that on the pitch with fans across the world following their favorite football teams. Of course, sport is never happening in a vacuum. Sport is also happening within a wider context, and I think the values that we promote in politics should also be reflected in sport.
Sport sker aldrig i ett vakuum. Politiska värderingar reflekteras inom idrotten, säger han. Men Glenn Mikalev hoppas ändå att VM ska bli ett firande av fotboll för supportrar över hela världen. Men det vi har sett hittills är inte bara att supportrar, men också deltagare, har blivit portade av politiska skäl. Afrikas bästa domare, Omar Artan från Somalia, fick vända och åka hem trots visum. Iranska supportrar och delar av det iranska landslagets stab får inte heller åka in på grund av USAs krig mot landet. Är inte detta tydliga exempel på att man blandar politik och idrott?
Isn't this, I mean, clear signals that there's a lot of politics in this World Cup?
First and foremost, I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
So also Iranian fans.
Look, fans is what makes football and sport special. They create an atmosphere, you know, and accessibility of sports to fans must be a priority.
Glenn Mikalev säger att det är en fråga för värdlandet och deras myndigheter vem de släpper in. Men det borde vara en prioritet att alla fans får tillträde. Och specifikt om Iran säger Glenn Mikalev att de har kvalat in. De borde få vara med och tävla på samma villkor som alla andra.
Because they qualified, and they qualified on sporting merit on the pitch. So they should be able to compete just like any other team.
När jag frågar om VMs dynamiska priser som gjort att kostnaden för en biljett skjutit i höjden, så blir han rent ut sagt upprörd. Eller i alla fall så pass upprörd som en diplomatisk EU-kommissionär kan bli inför en journalist.
Of course I have a view on those. Look, I think sport should be affordable. Sport should be accessible to the fans that make it special. I would prefer policies, including on pricing, that put the fans first.
Sport ska vara något som är tillgängligt, som folk har råd med. Vi borde sätta supportrarna i första rummet. Jag frågar om det behövs europeiska åtgärder för att reglera priser. Kanske nya regler inför nästa VM som ska gå i Spanien, Portugal och Marocko.
When you look at certain practices that have been used to determine the prices, I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening. And we need to put safeguards in place.
Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder. Det kan göras på olika sätt, och hur det ska göras, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inte heller några åtgärder, för sporten och mästerskapet måste göras tillgängligt.
For the time being, I don't think we should exclude or take anything off the table. The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
Det är viktigt, för det är supportrarna som gör sporten speciell. Och sport, det är inte bara en business. Det är vänskap, det är tillhörighet.
Not just a business, you know. Sport is community, sport is friendships.
Jag påpekar att i USA, där VM faktiskt spelas i år, så har man en annan syn. Där är sport lika med business. Sport är en show, något man säljer. Och funkar inte på en plats, ja, då kan man flytta lag till andra städer i hopp om att tjäna mer pengar där.
I respect that in other parts of the world they may have different views.
Jag respekterar att det finns andra åsikter i andra delar av världen. Men Europa har en annan modell. En modell som bygger mer på gräsrötter och ideellt arbete. På samhörighet, på lag som tävlar mot varandra.
I'm a bit of a romantic in this. So I don't think we should ever trade or make compromises on these principles.
Jag är en romantiker i det avseendet. Vi kommer aldrig förhandla med dessa principer, säger idrottskommissionären Glenn Mikeleff, som ser en överdriven kommersialisering av idrotten. Och det är ett problem.
And the excessive commercialization that threatens these principles, I have a bit of a problem with.
Andreas Liljeheden, Bryssel.
Brandsta City släckers där med All In för Sverige, en av alla inofficiella VM-låtar.
Mm. Och nu är det faktiskt bara några timmar kvar. Ikväll klockan 21 svensk tid, då är det dags för avspark i den allra första matchen i fotbolls-VM.
Mexiko-Sydafrika är det då som spelar på Azteca-stadion. Och som någon sa, den första matchen är den härligaste i VM, för då lever fortfarande alla drömmar. Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent, vad händer där du är?
Jag är faktiskt i centrala Mexico City och ska börja åka mot arenan precis efter att jag har pratat med er. Och det här är faktiskt första dagen jag känner lite VM-stämning här. Jag har sett många personer gå förbi i fotbollströjor. Man ser här på Huvudavenyn Reforma där jag är att det är väldigt fixat och fejat inför att VM ska börja. Och väldigt grönt, som ju är Mexikos färger i VM. Så att, det är faktiskt, hittills har det varit liksom inte, jag har inte känt någon jättestark VM stämning här i stan, men idag börjar det märkas av.
Nu kom det över dig. Hur stort är det här för fotbollsälskande Mexiko?
Det är en stor grej för mexikaner som ju har haft VM tidigare och vars VM är väldigt kända, inte minst 86 givetvis med Maradona. Så det är en väldigt viktig grej, och det är också ett fotbollsälskande land där fotbollen verkligen spelar roll, inte minst på klubbnivå. Samtidigt så är det väl lite smolk i glädjebägaren just det här med situationen att man delar då med USA och Kanada mästerskapet, att Trump tar så pass mycket plats, att så mycket präglas av svårigheter med domarna och med kriget i Iran, och även här internt i Mexiko har det varit ganska mycket protester där många mexikaner tycker att biljettpriserna är för höga. Att det är ett VM som visserligen hålls i Mexiko, men där mexikanerna själva inte är inbjudna eftersom att de inte har någon möjlighet att betala de här höga biljettpriserna till matcherna. Och där FIFA också har, så att säga, implementerat en rad andra regler kring att man inte får se Det är väldigt svårt att se matcherna på barer och restauranger som mexikaner brukar göra på grund av tv-rättigheter och sådär. Så att det är jag har hört en hel del gruff kring det. Och så ovanpå det givetvis de här demonstrationerna som har hållits de senaste dagarna och som ju även väntas faktiskt idag och som ju riskerar att faktiskt störa VM-premiären.
Mm. Vi får se hur mycket det blir av det. Lotten Collin med oss direkt från Mexico City alltså. Thomas Ravelli, legendarisk målvakt i bland annat VM-bronslaget 1994. Hallå!
Hej, hej!
Hej! Hur är stämningen där du är?
Den är relativt lugn så länge, ja. Men som sagt, jag säger som Lotten att VM börjar komma över på något sätt och känslan att man ser fram emot trevliga matcher och bra fotboll och det andra som ni har talat om, det tänker inte jag så mycket på, även om det påverkar mig.
Men om du backar bandet och tänker tillbaka då, 94, ni kom till USA, du skulle spela VM där. Känslan då när ni kom dit och du började se att okej, okay, nu är det dags, nu ska det hända. Hur var den känslan?
Känslan i sig, det var ju väldigt mycket förväntan, men samtidigt var man ju väldigt stressad och nervös för att vi var ju lite underdogs också, ingen trodde på oss direkt och vi hade gjort ett sämre resultat i matchen före VM mot Danmark och fått stryk där. Och jag specifikt var ju väldigt ifrågasatt som målis då. Så att det var jobbigt i den bemärkelsen att jag alltid fick... Alltså, det var ju min chans att bevisa att jag fortfarande var en duktig målvakt och få något kvitto på det också. Så att det var mycket förväntan men oerhört mycket nervositet. Och det tror jag killarna känner också nu, att gå ut och spela en så här viktig match som man gör en gång var fjärde år. Det är tufft alltså.
Så det var mycket press på dig där i USA 94. Hur var det då att spela den allra första matchen som är så viktig?
Ja, det som jag sa tidigare, att förväntan var ju hög. Det var ju Kamerun vi mötte och de hade ju spelat väldigt bra i VM tidigare. Så att man trodde ju att de skulle vara duktiga, men de funkade inte heller riktigt och vi klarade ju av att vi låg ju under med 2-1 och som tur var gjorde vi 2-2 så det inte blev som i Italien 90 där vi fick stryk 3 matcher med 2-1 på raken. Den tanken följde också in under matchen hos mig. Ska vi få stryk så igen, tänker man då. Men det är klart att gå ut, det är relativt varmt. Det var ganska varmt också när vi spelade i Los Angeles där, så att det gäller att vara förberedd och det tror jag killarna är. Det är fysiologi och sådär som spelar roll med vätska och liknande. Så att jag tror att de är ganska förberedda. Mm.
Den där nervositeten du beskriver, är det någonting som man pratar om i laget eller gäller det att hålla masken och visa att jag tror på det här? Eller går man ut och är skakig? Eller vad handlar det om?
Nej, men för mig är det ju så, eller var, att ju mer nervös jag var desto bättre blev jag. Jag behövde den här pressen inifrån mig själv och från massmedia runt omkring. Då blev jag en bättre målvakt. Var det så här att jag inte kände att det var så viktigt och då kanske inte jag går in i situationen till 100% heller. Så att för mig var det viktigt att jag kände så också, men inte i den utsträckningen kanske. Man kände ju lite grann som man gick ut på sin egen avrättning när man går ut på match. Ja, men så kändes det faktiskt. Det var, när jag spelade de här viktiga matcherna så kände jag på det viset, men den här vinsten, den här känslan av seger efter matchen upphävde ju hela den här jobbiga biten före och under matchen.
Vilken tur. Ja. Vi ska få in ännu mer VM-erfarenhet. Lars Lagerbäck, tidigare förbundskapten. Hej!
Hej!
Jag är lite nyfiken på, nu är det ju flera dagar kvar innan vårt landslag ska spela sin första match i årets VM. Vad gör spelarna just nu?
Ja, det jag har sett medialt nu var väl att de skulle få en dag ledig, vilket väl kanske inte alltid har inträffat skulle jag tro när man är på väg in mot sin första match. Men annars så är de ju liksom, det blir ju ett väldigt strikt program. Jag brukar säga, Det är inte så många som ligger i lumpen, men att vara med ett fotbollslandslag i sådana här samlingar, det är lika inrutat som att ligga i lumpen, fast både käket och boendet är mycket bättre.
Är det lika inrutat för en förbundskapten?
Ja, det kan man nog säga. Jag menar, det är lite skillnad också hur det har utvecklats. Jag fick ju vara med, jag var ju privilegierad och fick vara med Thomas och gänget, för jag fick bevaka motståndare då 94. Så nu har ju liksom ledarstaben har ökat väldigt mycket, och både på gott och ont tycker jag. Det är klart att det har kommit in mycket mera med media, och du har hela liksom nätverksamheten då medialt. Men sen får du in lite mer specialister, så att men det innebär inte mindre jobb, därför att som ansvarig ledare måste du ändå hålla ihop hela gänget, och det får ju inte bli dubbla budskap. Det är väl typiskt när man börjar bli gammal, men jag är lite tveksam till att de åker med såna här stora ledargrupper som de gör nu. Så att Sverige åker väl med, tror jag, med 32 ledare, och på Tommy och Thomas Ravellis tid så jag tror att de var strax under 20 någonting i
var vi USA. Så många?
Ja, jag tror ni var strax under 20 om du räknar in då. Vi var ju några som fick åka och bevaka motståndarna då.
Ja, ja.
Thomas Ravelli, vad tror du om det här laget nu då, som ska ut och spela sin första match snart?
Ja, alltså fågel eller fisk. Alltså första matchen mot Tunisien, kan vi göra bra ifrån oss där och kanske vinna mot Tunisien, så tror jag att man får någon slags bättre självförtroende och våga spela ut på ett annat sätt, och framförallt fixa till försvarsspelet. Det är ju det som har varit vår akilleshäl. Så att jag tror vi kan gå vidare från gruppspelet, för att de bästa treorna går ju också vidare. Det är ju också enklare nu för tiden. Men som sagt, vad sen gäller det att ha tur med lottningen. Vi kan ju möta Brasilien i nästa match, och då tror jag vi får svårt. Alltså.
Ja, oj, oj, oj. Lars Lagerbäck, ja. Som tränare, vilken är den viktigaste uppgiften i början av turneringen?
Nej, det är ju att hitta en lagom blandning då av allvar och liksom förberedelserna då, så att det, men jag menar, det är som jag var inne på med ledarstaben också, att, och jag tror ju också nu med Graham Potter att Sverige har fått en väldigt bra ledare framförallt, och den biten är ju otroligt viktig. Jag tror att Thomas instämmer, när man är tillsammans under så lång tid så måste liksom både det sportsliga men allt runt omkring också fungerar på ett väldigt bra sätt. Mm.
Thomas Ravelli, det här med musiken, vilken roll spelar det? Den här låten som vi spelade jämt. Nu är det en annan låt som vi kommer att höra mycket av. Har du hört den här?
Den nya Grävarull-låten menar du?
Nej, den här som du hör nu.
Jag hör den knappt.
Oj, vad synd. Ja, du får lyssna ikväll då, för vi kan ju berätta vad det är, för det är nya VM-låten.
Precis, FIFA kallar det här för VMs officiella anthem, DNA. Andrea Bocelli och stjärndigen David Guetta.
Vi kanske skulle behållt när vi gräver guld, vad säger du Thomas Ravelli?
Ja, jag tycker att de ska spela den unisont över hela världen, tycker jag.
Ja, av någon anledning så älskar du den. Tack så mycket, Thomas Ravelli, tidigare målvakt i bland annat VM-bronslandslaget 94.
Och Lars Lagerbäck hörde vi också, och Lotten Collin i Mexico City. Vi kommer fortsätta följa detta förstås. Nu släpper vi in kvart i fem ekot, sen är vi tillbaka i vår nästa timme, och då ska vi tala om Iran och USA och det upptrappade kriget i Mellanöstern.
Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll, och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekots källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar tidsamarbetet på något sätt.
Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Det har vi gjort i det här fallet.
Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Bli starkare efter behandlingen.
Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan. För häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister, Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
So also Iranian fans.
Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Mikalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
Andreas Liljeheden, Bryssel.
Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
Att man fortsätter göda relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
Där är P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1 och i vår andra timme.
Ja, där vi börjar med kriget i Mellanöstern. Nu hotar Donald Trump med nya attacker mot Iran i natt.
Så hur skör är vapenvilan mellan USA och Iran? Dag Blank och Rose Beparsi med oss direkt.
Och sen andra delen i Katarina Gunnarssons Skilda världar.
Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner. Och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
Amina och Alexandra möter bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
Och sen till Belfast igen där oroligheterna fortsätter.
Det är knappt 3 månader kvar till valet. Hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser?
Det ska vi tala om. Studio 1, Helena Groll och Ylva Lilja här.
We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
Vi slog hårt mot dem igår. Vi ska slå hårt mot dem idag igen. USAs president Donald Trump under en pressträff i Ovala rummet igår om Iran och den deal som han menar var nära.
Och nu på eftermiddagen så hotar ju USA och Donald Trump igen med nya kraftiga attacker i natt och varnar för att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur.
Iran varnar å sin sida för att Elon Musks företag i regionen kan bli måltavlor. Med oss nu Dag Blank, professor i Nordamerika studier vid Uppsala universitet, och Rospe Parsi, Iran-expert. Välkomna båda två.
Tack.
Om vi börjar med dig, Dag Blank. Vi har Donald Trump igen nu. Han uppger på Truth Social att det ska bli fortsatta attacker i att vänta i Iran i natt. Vad är det för sorts attacker som kan tänkas komma?
Det blir väl den typ av militära attacker vi har sett tidigare förmodligen på utvalda platser i Iran som de anser kommer skada Iran. Han är nog mycket frustrerad vid det här läget.
Han varnar ju också i sitt inlägg här nu på eftermiddagen att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur. Hur ska man förstå det, tror du?
Ja, det är ju precis vad de gjorde i Venezuela. Jag tror att man ska komma ihåg att den mycket framgångsrika aktionen i Venezuela tidigare under året där man lyckades ta ut president Maduro och där USA nu har tagit över kontrollen över den venezuelanska oljeindustrin. Det är det som står som modell för Trump. Han trodde helt säkert att det skulle gå lika fort i Iran och där hade han fel. Och nu hör vi ekon av den venezuelanska modellen här. Han vill ta över den iranska oljeinfrastrukturen. Det är för mig lite svårt att förstå hur han ska göra det.
Mm. Rospe Parsi, hur svarar Iran på hot från USA?
Ja, de har hittills svarat med att attackera amerikanska mål i regionen och också hota med att det här kriget kan eskalera. Vilket man nog får se som ett sätt att försöka säga att de inte är rädda för en eskalerande konflikt, men jag tror vare sig de eller Trump egentligen vill ha den.
Så hur ska man se på det här senaste dygnets attacker?
Ja, och är man optimistisk kan man säga att det sista liksom, oväsendet innan man faktiskt sätter sig ner och skriver under någonting som finns i någon sorts utkastform, vilket det ryktas om. Är man mer pessimistiskt lagd så är det här bara ett tecken, en sorts diagnos, symptom på att den här processen är så vacklig så att den här typen av skärmytslingar väldigt snabbt kan eskalera och därmed så kan vi vara tillbaka till en full konflikt.
Mm. Rospe Parsi, det finns ju en vapenvila och den har vi ju talat om flera gånger. Existerar den fortfarande skulle du säga?
Ja, den existerar ju till viss del. Den existerar som en politisk nödvändighet därför att båda behöver den för att kunna säga att det finns en vapenvila medan vi förhandlar. Den existerar ju inte som en teknisk verklighet till fullt eftersom de faktiskt attackerar varandra. Och det innebär ju också nu att de amerikanerna försöker beslagta eller hindra fartyg som Iran har släppt igenom för att därigenom kunna verkställa sin blockad av den iranska blockaden. Så att det innebär ju också att om någon annan försöker så att säga leva under den här vapenvilan så riskerar de konsekvenser som de inte borde utsättas för om det verkligen var en vapenvila.
Dag Blank från amerikansk horisont. Vilket syfte skulle den här vapenvilan ha för amerikanerna just nu?
Trump vill avsluta det här kriget. Det har varit hans mål länge. Det har dragit ut alldeles för länge på tiden för honom. Och därför vill han agera på ett sådant sätt så det här tar slut och så han kan fokusera på andra saker. Och så de amerikanska väljarna som om några månader går till val också ska fokusera på andra saker.
Hur pressad är Donald Trump just nu?
Han är ganska pressad skulle jag vilja säga. Opinionsundersökningar i USA visar att det här kriget är impopulärt. En betydande majoritet av det amerikanska folket är emot det. En stor majoritet av de oberoende väljarna, de republikanska väljarna, stödjer kriget i stor utsträckning. Demokraterna är emot det, men de oberoende som finns här i mitten, de är också till över nästan 2/3 emot det här kriget. Och det är ett svår situation för honom. Han har också förlorat ett antal omröstningar i kongressen där republikanska kongressledamöter har gått emot honom, inte minst på grund av kriget.
Du sa när vi talade med dig tidigare idag så sa du att Trump i det här läget nu att han har målat in sig i ett hörn. På vilket sätt skulle du säga?
Ja, jag tror han har gjort det på ett sätt, för han verkar ju inte som det kommer till någon uppgörelse. Han talar ju hela tiden om att det ska komma en deal, de är väldigt nära och det ska bli en jättebra uppgörelse som man alltid säger. Hittills har vi inte sett det, och ju längre tiden går så desto svårare blir det, desto mer impopulärt blir kriget och desto mer skadar det honom.
Rosby Percy, om vi talar om Iran då, hur kommer de svara nu på Trumps utspel?
Jag tror att de kommer undvika att göra något annat än att svara retoriskt till dess att han faktiskt gör någonting. Och det är därför att de också själva inser att Trump och hans regering inte alltid är överens internt om vad de håller på med. Och om man ska gå på allt han säger i varje dygn så kommer man bli ännu mer rådvillig än man redan är. Så att om USA attackerar så kommer Iran attackera tillbaks. Det är de så att säga nödgade till nu för att se till att han inte ska få för sig att de är så svaga så att de håller på att börja ge efter. Men de kommer inte så att säga vilja eskalera det på egen hand.
Men Rosby Percy, det här är något som också har beskrivits som bombdiplomati. Hur skadliga är de iranska attackerna mot USA?
Ja, det beror på vems utsagor man går på. Amerikanerna hävdar ju att man i princip kan skjuta ner allt som iranierna skickat hittills. Själva har de också då vinnlagt sig om, verkar det, att inte attackera mål där det faktiskt finns personal. Så att de har inte så att säga dödat några iranier i den senaste attacken. Medan iranierna och sin sida hävdar att deras missiler är ännu mer träffsäkra än tidigare. Så att det är väldigt svårt att veta egentligen hur mycket de egentligen skadar varandra rent militärt. Så därför blir det också lättare att tro att det här är en sorts väldigt tradig, repetitiv försök att mjuka upp motståndaren inför eller under förhandlingarna.
Mm. Men Rosby Percy, tror du att om vi nu talar om bombdiplomati, går det att bomba sig till förhandlingar med iranierna?
Nej, jag tror inte. Generellt sett så brukar det inte gå att bomba sig till. USA bombade Vietnam väldigt mycket precis innan man gav sig in och förhandlade det som kom att bli slutet på den amerikanska närvaron där. Och det påverkade ju inte så att säga tillbakadragandet som amerikanerna var tvungna att göra av politiska skäl överhuvudtaget. Så att jag tror att i det här fallet så är det lika mycket ett uttryck för framförallt Donald Trumps frustration. Därför att han vet att när han väl har det där pappret som han själv nu kämpar för så att säga, så kommer det vara väldigt tydligt att i vissa avseenden så har han behövt göra kompromisser. Och framförallt att han inte uppnått särskilt många av de målen, de storvulna målen som han så att säga målade upp när konflikten började. Och då blir ju att detta är en förlust för honom, det blir ju väldigt tydligt, för det kommer stå där svart på vitt.
Dag Blank, om vi tittar på den amerikanska administrationen med Donald Trump i spetsen nu. Vi har krigsminister Pete Hegseth, vi har utrikesminister Rubio. Finns det någon i den närmaste kretsen som inte stödjer honom och som kanske kan ge honom andra råden än den väg han väljer nu?
Nej. Åtminstone inte officiellt. Alla de närmaste medarbetarna, de du nämnde, stödjer honom och måste stödja honom. För att stödjer man inte presidenten, då försvinner man så att säga. Det finns säkert en yttre krets av experter, utrikespolitiska och säkerhetspolitiska experter som är kritiska och har varit kritiska mot det här. Men de har ett mycket litet inflytande just nu. Det här är presidenten själv som bestämmer. Det är han som är befälhavare, det är han som bestämmer när man ska sätta in väpnade trupper. Och Donald Trump har under sin andra presidentperiod, när han kommer tillbaka, blivit ju väldigt aktiv på den utrikespolitiska arenan och agerat mera utrikespolitiskt än inrikespolitiskt nästan. Och har, tror jag, skaffat sig en väldigt hög självuppfattning om sin förmåga att intervenera och att påverka världspolitiken. Och det verkar han trivas med.
Mm. Rosbeth Persson, om vi tar också det som har stått i centrum i den här diskussionen eller de här senaste månaderna nu, Hormuzsundet, det här strategiskt viktiga sundet. Iranierna säger att det är stängt, USA påstår att det är öppet. Vad är det som gäller?
Jag tror att det är så här att om man kontaktar iranska revolutionsgardet och betalar en avgift så kommer de att eskortera dig genom sundet. Då är problemet bara att amerikanerna kommer stå där och då kanske de inte är lika välvilligt inställda. Så att det här är ju liksom nu tårta på tårta lite, en sorts blockad av en blockad som Trump hävdar, vilket gör att det är väldigt oförutsägbart egentligen vem som, när de försöker ta sig ut, faktiskt kommer att lyckas ta sig ut. Så att i rent ekonomiska termer så är Hormuzsundet de facto stängt. Den trafik som finns är inte tillnärmelsevis den volym som fanns innan, och det är det som gör att det så att säga drabbar världsekonomin på det viset det gör.
Vad vill iranierna ha från USA mest av allt?
Jag skulle tro att långsiktigt, jag tror att de någonstans ändå måste inse att det är helt orealistiskt att de skulle få så att säga kontrollera och agera tullverksamhet på Hormuzsundet. Så jag tror att det som är långsiktigt är viktigast för dem, det är att få de amerikanska ekonomiska sanktionerna lyfta. För det är ju ett sätt att försöka få in den iranska ekonomin i världsekonomin, vilket då gör det möjligt att få den typen av tillväxtsiffror som man behöver för att återbygga den.
Och Dag Blank, hur nära är Trump att ge iranierna det de vill ha?
Det är väldigt svårt att säga. Det som vi har hört här, han gör ju massor av uttalanden på olika sätt. Och ja, det är mycket, mycket svårbedömt läget skulle jag vilja säga. Han säger ju själv att vi är väldigt nära. Och då måste han ju ge dem någonting om det ska bli en uppgörelse, så att säga. Men samtidigt så kommer han tillbaka nu vid det ljudinslag ni spelade i början här. Nu har han ändrat sig och nu ska vi gå in med hårda beskjutningar. Och han använder det engelska uttrycket suckers. They're playing us for suckers. De ser oss som förlorare, losers i det här. Och det är det värsta man kan vara i Trumps världsbild. Och därför slår han extra hårt då. Han vill inte vara en sucker.
Hur länge tror du, för det finns ju ett viktigt datum här, nämligen mellanårsvalet som väntar i november. Är det någon sorts tidsgräns för Donald Trump i det här läget?
Ja visst, så ju närmare man kommer desto svårare blir det, desto tuffare blir det för honom att driva det här kriget. Och desto mer kommer alla de ledamöter och senatorer och kongressledamöter som är uppe till omval, desto mer oroade kommer de bli, så att säga. Så att det pågår kriget fortfarande den 3 november, då är det dåliga nyheter för republikanerna och för Donald Trump.
Men Dag Blank, vad skulle krävas för att den här magabasen skulle överge Trump?
Ja, den står ju väldigt mycket på hans sida. Så den litar ju på honom. Det som de tar på alla hans utsagor nästan för sanning, så att säga. Så den kommer nog stå på hans sida väldigt länge. Men det finns ju andra republikaner fortfarande, och det finns de här oberoende, the independents. Och de ser man i siffrorna, synen på kriget, de har börjat svikta nu. Och man ser också att det påverkar den amerikanska ekonomin har ju påverkats mycket. Inflationen börjar stiga igen, bensinpriserna är höga, och nu hörde man plötsligt idag diskussioner om kommer den nya ordföranden för Fed, den amerikanska centralbanken, att tvingas höja räntorna. Trump har ju hela tiden drivit linjen att man måste sänka räntorna. Och då börjar man spekulera att kanske det kommer behövas räntehöjningar. Och då kommer de ekonomiska frågorna tillbaka. Och det var de som bar Trump tillbaka till Vita huset 2024.
Mm. Och innan vi slutar då, Rosbeth Persson, från iranskt håll, räntor som går upp i Europeiska centralbanken höjer inflationen uppåt likaså. Hur skadar det här iranierna?
Ja, den iranska ekonomin var ju dålig redan innan, och den är ännu sämre nu med åtminstone 1 eller kanske till och med 2 miljoner fler människor som är arbetslösa och en inflation som officiellt ligger på 85% men troligtvis ännu högre. Så att det här är ju inte alls på något vis en ideal situation för dem. Men där är ju just skillnaden, alltså en vapenvila funkar inte för att rädda den här ekonomin. Det krävs en riktig fred.
Rosbeth Persson, Iran-expert, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Tack ska ni ha båda två.
I vår serie Katarina Gunnarsson i skilda världar har vi från Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i riksdagsvalet, hört hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
Just det, och nu så tar vår reporter Katarina Gunnarsson med sig de unga från parkeringsplatsen i Upplands Väsby till maktens korridorer. Igår här i Studio 1 så kunde ni höra SD-killen Anton som fick möta den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar.
Och idag får vänstertjejerna Amina och Alexandra möta moderaten Benjamin Dosa. Och vi börjar vid parkeringsplatsen igen.
Vi står vid två container, så det här är då textilinlämningen. När du inte kan använda dina kläder längre, då är tanken att du ska komma hit och så ska du lämna in dem i någon av de här.
Och du brinner för det här?
Ja, absolut. Alltså, det här är så viktigt.
Och du har jobbat med den här typen av textilåtervinning och du vet att det inte alla som är lika miljömedvetna som du. Vad kan hända?
Ibland kan det vara att oj, jag råkade få med mig matkassen till återvinningscentralen. Så då slänger jag mina räkskal eller någonting i textilåtervinningen. Istället för att slänga dem i hushållssoporna. Och det förstör ju då allting som ligger i den här containern.
På parkeringsplatsen vid Upplands Väsbys tågstation står rader av stora återvinningscontainrar i grön plåt. Två av dem är för gamla kläder. Här står Alexandra Lövgren. Tidregeringen har svårt att nå unga akademiker kvinnor som Alexandra. Det är trots att hon berättar att hon växt upp i ett villaområde där nästan alla runt henne röstade på Moderaterna.
Har du ända som du började rösta valt bort borgerligheten?
Nej. Alltså första året när jag röstade, då så röstade jag ju på Moderaterna. Jag gick ju i gymnasiet. Och det var precis innan jag började plugga hållbarhet. Så det är väldigt intressant.
Så det är global rättvisa, det är bistånd, det är miljöfrågan, det är tredje världen-problematiken och det är hur vi ska kunna återvinna textilier men också minska vårt klimatavtryck. Det är det som du tycker är viktiga valfrågor.
Ja, absolut.
Så lämnar jag klädcontainrarna och går några hundra meter bort på parkeringsplatsen vid Upplands Väsby station. För regeringen har svårt att nå även gruppen unga kvinnor inom vård, skola och omsorg. På en bänk sitter vårdbiträdet Amina, 20 år. Egentligen heter hon någonting annat och hon vill berätta om hur hon har det på de olika demens- och somatiska äldreboenden som hon arbetar på.
Vi är här i Upplands Väsby station vid en parkering. Idag har jag jobbat i ett äldreboende. Började jobbet 6:30.
Så du är på väg hem från jobbet?
Ja, just nu. Jag brinner ju för att jobba i äldreboende och med äldre människor. Vården är det viktigaste vi har idag. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker att det behövs så mycket fokus. För det jag har sett och upplevt känner inte jag är okej, helt enkelt. Jag som jobbar i ett äldreboende, jag ser hur de blir behandlade. Jag ser att vi beställer in de billigaste varorna som finns. Och det här får mig verkligen att bli tokig. För att jag ska beställa papper för 15 kronor istället för 25. De märker ju den här skillnaden. När pappret ska fastna där när de torkar händerna och de blir irriterade. Och redan det kan förstöra deras dag. Eller handdukarna som inte de har råd att köpa ska vi beställa som luddrar till sig efter en tvätt. Och ludde kommer på kroppen. Det är så förjävligt för att det är våra äldre medmänniskor som har hjälpt oss. Och nu när Moderaterna är i riksdagen så märker jag verkligen att det kan inte fortsätta så här.
Och så var det Alexandra. Ja. Nu kommer det här från Stockholm eller?
Ja, från Upplands Väsby.
Så tar jag med mig de två unga kvinnorna från Upplands Väsbys parkeringsplats till den moderata ministern i regeringen, Benjamin Dosa.
Hej, Benjamin. Alexandra. Trevligt, välkommen.
Trevligt.
Benjamin, trevligt, välkomna.
Så ska vi se, så ska ni få passerkortsbrickor också. Eller ni ska få namnbrickor.
Och så blir de två unga kvinnorna insläppta i utrikesdepartementets pampiga lokaler. På väggarna hänger tavlor av kungar och gyllene kolonner.
Vi är på utrikesdepartementet just nu. Ett gammalt pampigt palats.
Och vårdbiträdet Amina och den miljöintresserade akademikern Alexandra tittar sig runt.
Stora fina fönster och mäktiga, feta pelare.
Precis. Lite gammaldags.
Och uppe i moderaten Benjamin Dosas rum med högt i tak och kristallkronor sätter de tre sig alldeles nära varandra i en soffa. Benjamin Dosa berättar om sin uppväxt i förorten Kista, alldeles nära Upplands Väsby, och om sin resa hit till arvsfurstens palats.
Jag kan säga så här, det är långt från Kista till utrikesdepartementet, så att jag blir också imponerad varje dag jag kommer in här. Ja, jag är handel- och biståndsminister. Så här är det ska vara. Sen vad tycker vi är trevligast, soffa eller bord och stol? Det får ni bestämma, ni gäster.
Och så säger de många kvinnorna, Amina och Alexandra, att deras bästa råd till Moderaterna för att locka till sig fler unga kvinnor är att tydligare markera mot SD.
Kliv bort från SD. Att det är liksom the main reason att liksom unga kvinnor inte vill rösta på Moderaterna.
För mig handlar inte SD-samarbetet om att vi tycker lika i allt, tvärtom. Men det handlar om att vi ska kunna få igenom politik. Ta som så här, vi har skärpt straffen för grova våldtäkter så att man kan sitta inne väldigt mycket längre nu. Och om SD då håller med ganska mycket som jag tycker så vill jag ju få igenom det med dem. Så att jag kan tänka mig att få igenom politik med Vänsterpartiet, Miljöpartiet också så.
Nej, ja, det var lite med det här med SD, men det är inte någonting jätteviktigt.
Men
det är
bara.
Jag tycker att när jag tänker på Moderaterna så tänker jag på SD. Jag får dålig syn på höger allmänt när vissa människor pratar väldigt aggressivt utåt.
Och som jag sa, vi är inte Sverigedemokrater. Jag menar, det är så många frågor där jag står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Jag har själv debatterat mot många Sverigedemokrater i synen på svenskhet. Jag menar, jag brukar kalla mig en gott och blandat påse. Det är bakgrund i Turkiet, Tjeckien och Tyskland. Men ta som kriminaliteten till exempel. Nu har vi fått ner skjutningar i gängmiljöer med 60%. Vi har skärpt 50 brottsstraff. Vi hämtar hem gängtoppar från Dubai och Irak så att de kan sitta i fängelset. Allt det här gör skillnad. Och allra mest, de största vinnarna på det här är såna som mina gamla kompisar som växte upp i Kista. Det var liksom skötsamma invandrare i orten. Det var deras tobaksbutiker som det slängdes in molotovcocktails i. Där har det gjort som störst nytta. I mitt gamla hemområde, nästan 70% har det gått ner. I Kista och Rinkeby och Husby till exempel. Och inget av det hade vi fått igenom om inte SD också hade röstat för det. Så det här handlar inte om att vi ska bli Sverigedemokrater. Som sagt, så långt står vi ifrån varandra i så många frågor. Men vi måste kunna få igenom vår politik.
Men där skulle jag vilja säga att kanske lyfta mycket av det där ni inte håller med Sverigedemokraterna också. För att nu blir det som liksom en klump. Det behöver ju bara det som ni håller med dem i. Och att ni kanske också måste ställa er upp lite då och säga att det här som de sa var inte bra. Vi håller inte med om det här. Så att man ser att okej, ja, ni kanske inte är lika extrema i vissa frågor.
Nej men verkligen, det där tar jag verkligen till mig av.
Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
Jag heter Amina, har jobbat inom vården och äldreomsorg i ungefär 2 år. Blev anställd när jag blev 18. Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön. Och vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och handsprit. Och det är mycket, mycket vi måste spara på. Och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Då måste vi köpa in det billigaste från toapapper, tvättlappar, tvål, handskar. Jag sätter på mig handskar, de går sönder. Vi måste liksom minimera med att ge dem kaffe under dagen. För vi vet inte ifall vi kommer ha råd att köpa in snabbkaffe eller bryggkaffe. Vad kan ni ändra på? Varför måste våra äldre bo så här och leva så här som har byggt upp vårt land? Jag har jobbat inom 2 olika kommuner och jag har blivit besviken varje gång. Varför det?
Jag lovar att jag ska besvara din fråga, men först och främst tack för allt du gör och att du hjälper andra människor. Det är ju otroligt viktigt och vi har ju en brist i Sverige idag att för få vill välja vårdyrket. Så att först och främst tack för det du gör för Sverige och för äldre. Jag ska erkänna att det är därför jag är moderat. För att alla vill ha mer pengar. Men är det något vi verkligen ska ge pengar till, tycker jag i alla fall, är ju vård, skola och omsorg. Det är det som är liksom kärnan i vår välfärd. Det vi har gjort är att varje år sedan vi tog över så har vården, skolan, omsorgen fått mer och mer pengar. Sen är det viktigt, det här äldreomsorgen specifikt är ju en kommunal fråga. Men kommunen i sig har fått mer pengar. Sen måste ju kommunpolitikerna se till att det också kommer fram till er anställda och medarbetare i vården. Men också till alla äldre som är i äldreomsorgen också.
Jag måste bara lägga in att där jag jobbar är Moderaterna kommunalansvarig, om man säger så. Men varför är det ingen, alltså jag ser ingen skillnad, jag ser inte någonting ändras. Min grundlön är ju 12 800 efter skatt. Lönen är ju, det är ett skämt. Jag hör dig, du säger att ni ger, det blir mer pengar, de får mer pengar. Men vi som jobbar ser ingen skillnad. Och jag vet att vi kan ändra på det.
Men det kräver också att många i Sverige jobbar. Så att om färre jobbar, då kommer det inte finnas resurser nog till välfärdens kärna till exempel. Vi måste få bort slöseri i äldreomsorgen till exempel. Där vet vi att det har funnits många oseriösa privata aktörer som måste städas bort. Städar vi bort dem finns det också mer pengar till de seriösa, oavsett om det är privata eller offentliga.
Och bredvid vårdbiträdet Amina har akademikern Alexandra Lövgren suttit och lyssnat. Alexandra säger att hon och många andra kvinnor inte röstar på Tidöpartierna på grund av miljöfrågan. Och då vill Benjamin Dosa försöka övertyga Alexandra att Moderaterna också bryr sig om miljön.
Vi visar ju hela världen att man kan kombinera ekonomisk tillväxt, nya jobb, ny teknik med att samtidigt få ner utsläppen.
Ja, men jag tycker att Sverige, vi är ju verkligen ett sånt land där vi har möjlighet att ligga i framkant, att leda liksom hela liksom klimatpolitiken. För det som är problemet nu är att en stor del av vår liksom produktion, hela klimatavtrycket, hamnar ju inte här. Så vi har det ju jättetrevligt, vi har frisk luft och liksom rena bäckar och sånt där. Men det är för att all vår produktion ligger någon annanstans. Sen kommer sakerna hit, vi hoppar jättebilligt, lever loppan. Och sen när vi inte vill ha våra saker längre, de flesta kanske slänger dem i de här kärlen där man inte riktigt bryr sig om vilket liksom skick de är i. Och då måste ju de skicka det utomlands. Så då igen så blir ju världen bara vår soptipp där allting hamnar. Och det är ju inte bara textilier utan det är ju även elektronik och liksom allt vårt avfall.
Och även där kan jag säga att jag håller med. Det är klart att vi inte ska dumpa liksom alla våra problem på andra länder. Speciellt inte länder som har det väldigt tufft ekonomiskt, mänskligt lidande. Men så här, vi är en av världens största givare. Om vi tar Gaza som exempel. Näst störst som land i världen. Inte per capita, inte per invånare. Vi är ett litet land. Utan i absoluta termer, i kronor och ören. Bara Förenade Arabemiraten ger mer till Gaza än vad vi gör. Men sen är det viktigt att de pengarna faktiskt gör skillnad.
Och så är vår halvtimme med moderaten Benjamin Dosa slut.
Det är samma, trevligt att träffas. Ha det så bra.
Hej då.
Alexandra och Mina går ut från 1700-talspalatset och promenerar mot centralstationen och pendeltåget tillbaka till Upplands Väsby.
Så vad tänker du nu om det här mötet?
Det var nödvändigt, men jag kommer inte ändra min åsikt vem jag ska rösta på.
Varför ska du fortfarande rösta på Socialdemokraterna och inte på Moderaterna?
Jag har inte sett någon ändring.
Och vad ska du rösta på?
Det lutar ju väldigt mycket åt Miljöpartiet.
Så då lämnar vi UDs tjusiga salonger och åker tillbaka till Upplands Väsby.
Ja.
Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
Och gårdagens reportage där Socialdemokraterna möter Anton som röstar på SD. Det finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Där ligger också de tidigare 5 delarna i serien.
Och då här i studiet så ska vi vända blicken mot Belfast där ju oroligheterna fortsätter efter knivattacken i måndags. Demonstrationer mot invandringspolitiken som har lett till att många Belfastbor håller sig hemma. Butiker och verksamheter håller stängt.
Med nu Sandra Somero Laming, svensk och boende i Belfast sedan 8 år. Sandra, hur är känslan där just nu?
Ja, hej. Ja, känslan här är att folk är rädda. De håller sig hemma ganska mycket, speciellt om man är invandrare och mörkhyad, så håller man sig hemma. Men samtidigt så ställer folk upp för varann på ett helt otroligt sätt.
Och butiker som stänger tidigare eller håller stängt helt och hållet. Har du varit ute någonting?
Absolut. Jo då, mina barn går i skolan. Jag har varit på jobbet idag såklart. Det syns inte så mycket på dagarna skulle jag säga. Det är bara lite mindre folk ute. Men bussarna slutar gå tidigt, så igår slutade de gå 5. Och man försöker att inte gå ut efter att man har hämtat barnen från skolan.
Vi kan väl påminna just vad som hände. De här oroligheterna, de drog ju igång då efter ett allvarligt knivdåd där en asylsökande man har gripits och han är misstänkt för mordförsök. Och det har tidigare larmats då om krafter i Storbritannien som underblåser rasism. Efter knivdådet i måndags då, du som har bott då i Belfast sedan 8 år, var det här någonting som du omedelbart förstod att så här kommer, det här kommer att hända, nu kommer det bli kravaller?
Absolut. Alla här visste att det kommer bli oroligheter. Så vi visste ju, det här knivdådet hände ju runt 22:30 på kvällen här i måndags. Och det lades ju ut en film på sociala medier om det här dådet. Och när man vaknade på morgonen då så visste vi ju att tisdag natt skulle bli bråkigt.
Mm. Var du själv, vad gjorde du själv då på den där kvällen?
På måndagen eller tisdagen?
Ja, nej, på måndagen.
på måndagen, ja, då jag såg det på nyheterna och visste att det skulle bli bråk då nästföljande dag. Så man börjar ju fundera på då om skolorna kommer vara stängda och så.
Hur har det påverkat dig och din familj? Du har ju 2 barn.
Ja, så det är ju lite svårt att förklara för dem ibland vad det är som händer. De är 10 och 8. Så vi försöker ju förklara varför deras klasskompisar inte är i skolan just nu. Och lite sådär. Men det är ju väldigt svårt från vår sida då att förklara att det finns den här hotbilden mot invandrare då.
Mm. Och framåt då, nu är det snart kväll igen. Hur är stämningen och läget i Belfast just nu skulle du säga?
Jag tror att de flesta håller sig hemma nu. Jag skulle tänka mig att de flesta har bestämt sig för att åka hem tidigare från jobbet om de inte har jobbat hemifrån. Och alla vet ju redan att det kommer finnas väldigt mycket poliser ute ikväll. Och att de använder vattenkanoner mot de här kravallerna då. Så folk håller sig borta så mycket de kan från vägar och affärer och sådär.
Sandra Somero Laming, svensk och boende i Belfast alltså sedan 8 år tillbaka. Tack för att du var med oss.
Och så sist denna eftermiddag, knappt 3 månader kvar till valet. Vilken roll bör forskningen spela i den politiska debatten?
Ja, hur mycket bör politikerna lyssna på forskarnas fakta och slutsatser i olika frågor? John Hassler, professor i nationalekonomi, kom precis in i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
I en debattartikel i Dagens Nyheter så menar du och 2 av dina professorskollegor att politiker inte ska låta politiska beslut vila på enbart forskares slutsatser. Varför inte?
Nej, därför att forskningen alltid måste avgränsa sig när man kommer fram till slutsatser. Och det betyder att det är sällan som forskningsresultat omedelbart kan omsättas i politiska beslut. Och det här behöver vi inse som forskare när vi deltar i samhällsdebatten. Att om politiska beslut inte riktigt är i linje med vad vi menar eller någon av oss menar är rätt, så behöver inte det betyda att det finns forskningsfientlighet eller faktaresistens. Utan det kan ofta bero på att vissa perspektiv inte har beaktats av oss när vi tänker på de här frågorna.
Jag nämner ett exempel i er text, kriminalpolitiken till exempel. Då finns det forskning som säger att långa straff inte minskar brottsligheten. Men så finns det väljare som säger att grova brott bör bestraffas hårdare oavsett resultat. Och om man inte följer det så menar ni då att så talar ni om att Det vore ett farligt avsteg från demokratins grundprinciper. Det är stora ord.
Mm. Nej, men man kan ju inte här, alltså, om man tänker just på frågan om brott och straff, så är det klart att det finns människor som har uppfattningen att det är moraliskt rätt att bestraffa de som har gjort någonting som är fel. Och det är en moralisk uppfattning som man liksom inte kan härleda från forskningsresultat. Och den kan mycket väl komma fram hos vissa grupper av väljare som politikerna anser är viktiga att försöka konkurrera om. Och då kan, även om det här kan vara en ganska liten grupp som har de uppfattningarna, så kan det få genomslag i de politiska besluten. Och det är så politiken fungerar. Konkurrens mellan olika partier, och det där måste vi inse att det är så.
Ska inte politiska beslut vila på forskning och fakta?
Jo, fakta och forskning är ju förstås en viktig input i den politiska beslutsprocessen. Men i slutändan så måste det ju vara den politiska konkurrensen om väljarna som faktiskt avgör vilka beslut som fattas. Och det behöver ju inte alltid betyda att de besluten är de som vi tycker är de mest riktiga från en forskningssynpunkt. Och det har att göra både med det politiska, men också därför att värderingar och annat kanske vi inte alltid beaktar.
Men det är kanske lika viktigt, värderingar och moral?
Självklart. Och det är ju den politiska processen måste ju fånga upp det som människor tycker är viktigt. Och det här med att det är ett hot mot demokratin, det skulle ju vara då att jag menar att om man överlämnar viktiga beslut som de här kanske marginalväljarna tycker är väsentliga, om man överlämnar de besluten till att fattas av experter, ja, det är att underminera demokratin.
Här i studion också Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist, tidigare i Sveriges Radio och nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Välkommen du också.
Tack.
Ja, man ska inte erkänna forskningens slutsatser här, eller hur tolkar du det?
Jag tolkar det mycket som att det handlar också om att vara transparent på vilka grunder man fattar ett beslut. För när jag lyssnar här så tänker jag att problemet är ju inte att man väger in värderingar eller moral och ställer det vid sidan av vetenskap när man ska fatta sitt beslut. Utan jag tror att risken, om man menar att alla beslut behöver vila på vetenskap och evidens, är att man förklär ideologiska argument eller moraliska argument till vetenskap. Att jag efterlyser kanske större transparens där också från politiken, att säga ja, men vi fattar det här beslutet inte för att förlängda straff får den grova våldsbrottsligheten att sjunka, utan därför att det stämmer med det allmänna rättsmedvetandet.
Mm. Men är det ofta man förnekar, tycker du, de vetenskapliga slutsatserna, eller att man binder in dem i någonting helt annat?
Ja, alltså jag menar att det är ganska vanligt att man inte talar klarspråk. För jag håller helt med om att vetenskap är inte det enda som ska ligga till grund för ett demokratiskt beslut. Absolut inte. Värderingar och ideologi är viktiga. Det är därför vi har en demokrati och inte en teknokrati med ett expertvälde. Men när man förklär ideologiska argument, det må handla om kriminalpolitik eller om vi pratar klimatpolitik. Även inom klimatpolitiken så är det ju målkonflikter, olika gruppers intressen som står mot varandra. Framtida generationer mot nuvarande generationer. Och då måste man ju kunna prata om det som en målkonflikt med olika ideologiska slutsatser och inte förneka den vetenskapliga grunden.
Nej, just det. För nu pratar vi ju väldigt ofta om liksom fakta, fake news, forskning, och då kanske det också är ännu viktigare för politiker att säga om det finns bäring i det jag säger, det här vilar på forskning. Är det liksom en fara att man pratar så, att man visar att man förlitar sig enbart på forskning?
Ja, alltså att förlita sig på forskning är viktigt och bra. Det är ju grunden för att veta konsekvenserna av beslut. Men problemet är när man förklär andra överväganden till vetenskap. Man kan ju ta ett exempel från pandemin där, som många av oss har i någorlunda färskt minne. Att där så blev det ju ibland fel om man tänkte att allting handlade om att minska smittspridningen. om man ska minska smittspridningen, då ska man prata med smittskyddsläkare som är experter på det. Men det fanns också andra aspekter man behövde väga in. Till exempel barns och ungas psykiska mående. Och väga in vad skulle en skolstängning till exempel innebära för det.
John Hassler, ni skriver också i en debattartikel då att det finns ett överdrivet fokus på de allra senaste forskningsresultaten. På vilket sätt är det ett problem?
Jo, därför att forskning är ju liksom en kumulativ process där vi kommer framåt. Och de senaste forskningsresultaten är ofta diskutabla.
Som vi gärna ofta hakar på, ja, i journalistiken till exempel.
Och det har att göra med att forskning, den kunskap som kommer ut från forskning, är inte bara fakta. Fakta är ganska ofta ganska oanvändbart och är egentligen inte det som är liksom det som kommer ut ur forskning. Utan forskning handlar om att tolka fakta. Och de här tolkningarna, de kan ofta göras på olika sätt. Och ett forskningsseminarium på ett välfungerande universitet, det handlar just om en intensiv diskussion mellan olika personer som har olika tolkningar av de här fakta. Man är ens om fakta, men man tolkar det på olika sätt. Och den här diskussionen har ofta inte kommit i mål om det handlar om den sista forskningsresultaten. Mm. Och den här processen fungerar ganska bra på ett universitet trots att den enskilde forskaren egentligen inte är så kanske objektiv, utan snarare driver sin tes in i väggen.
Mm. Ulrika Björksten, är vi dåliga på att skilja mellan fakta och tolkningar?
Ja, och jag skulle vilja lägga till en aspekt där, och det är att olika forskningsdiscipliner kan komma till olika slutsatser. Klimatfrågan är ett väldigt bra exempel på det, där man har en naturvetenskaplig ingång som talar om risker och risker att vi kan vara inne i en helt katastrofal utveckling. Hur ställer man den gentemot ekonomivetenskapen som ska överväga hur mycket det kostar och investera nu i klimatåtgärder och kanske om 10-20 år? Då börjar man jämföra äpplen och päron. Och det där tror jag också att vi behöver ha mycket mer transparens kring i debatten.
John Hassler, ni har ju en uppmaning till forskare. Delta mer i debatten så att vi alla kan lära oss att skilja mellan fakta och tolkningar.
Ja, och det finns många som tycker att det där är lite läskigt. Att man sticker ut hakan och man vågar debattera på ett seminarium, men inte i allmänheten. Och det är synd. Men man måste då också våga ta det där steget. Att också säga att det som jag säger är min tolkning av fakta. Och det finns många som håller med mig, men det finns också andra som inte håller med mig. Och göra det i samhällsdebatten, då tror jag man kan bidra. Och vi måste bidra till samhällsutvecklingen som forskare. Det ligger i vårt uppdrag.
Ulrika Björksten, om du tittar framåt också, forskarsamhällets viktigaste uppgift, då, vad skulle det vara?
Jag tänker att det är just den här transparensen, att också som forskarsamhälle prata om processen och vilka utgångspunkter man har och hur ens tolkning begränsar sig då. Och inte inse att expertrollen är något annat än forskarrollen. Som expert företräder man hela det vetenskapliga fältet och inte bara sina egna resultat. Mm. Och att inse att expertrollen, precis, man har forskarrollen, man har lärarrollen på universiteten, men man har också expertrollen som är den roll man iklär sig när man går in i den offentliga debatten. Mm. Och då behöver man tala om fältet som helhet.
Och det är spännande, vi i samhällsjournalistiken här, vi jobbar ju hela tiden med experter, vi bjuder in gäster. John Hassler, vi har ett val om 3 månader, stora frågor, vad skulle du säga, vad ska man vara uppmärksam på?
Jag tycker att man ska vara uppmärksam på forskare som så att säga är fortfarande kvar i seminarierummet och driver sin egen tes. Och precis som Ulrika säger, så tror jag att man gör mest nytta i samhällsdebatten om man också försöker beskriva det här samlade kunskapsläget.
Ulrika?
Jo, jag vill också säga att politiken har ett stort ansvar där att inte plocka russinen ur kakan utan också acceptera att det finns fynd som kan tala emot den egna ideologin.
Mm. Tar de sig den tiden, tror du?
Men jag tror som sagt var att det är ett så starkt argument att säga att vi har forskning bakom oss, och det är därför som jag menar att det är också viktigt att det inte är det enda hållbara argumentet, så att man slipper att man framför kvasivetenskapliga argument eller argument som är begränsade till en liten del av vetenskapen.
Tack så mycket, Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist tidigare här på Sveriges Radio, nu generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Och tack också till John Hassler, professor i nationalekonomi.
Ja,
tack.
Då hinner vi väl titta in och höra vad Ekot har på gång.
Jo, om Sverigedemokraterna som vill införa förbud mot alla slöjor på allmän plats. Vi pratar också med krögare som ska ha extra öppet under fotbolls-VM. Mm.
Sara Öberg är det som vi hör i kvart i sex. Ekot, producent för det här programmet, Studio 1. Det var Louise Haag.
Helena Groll och Ylva Lilja hörde ni här. Och vi säger tack och god kväll. Och efter nyheterna, ja, då hör ni det politiska spelet.